And now we've come to the most one of the highlights of this book.
Nu kommer vi till en av höjdpunkterna i den här boken.
Do you have strength to go one more segment?
Har ni kraft att gå ännu ett stycke?
Who is with me?
Vem klarar?
Okay, so Paul has been talking a couple times, hinting about this topic of end times.
Paulus har ett par gånger.
I'm sorry.
Vinkat eller blottat om att jag kommer att tala om den sluttiden.
It seems that there were questions, concerns about the believers in Thessalonica, about believers who have died.
Det verkar som om det var frågor gällande i församlingen Thessalonica gällande de troende som hade dött.
And another thing, Paul, you've talked about Christ's return. When is that going to happen? How long do we have to wait?
En annan sak du undrar över var också att Paulus nu talade om att Jesus kommer tillbaka. När ska det hända? Hur länge ska vi måste vänta?
Paul answers both of those questions in the next beautiful section of scripture.
Paulus svarar på båda de frågorna i den här underbara stället i Bibeln.
And so the section begins with chapter 4, verse 13.
Stället börjar med kapitel 4, vers 13.
And chapter 4 answers the first questions about concerns for believers who have died.
Och resten av det kapitlet svarar på frågan gällande hur det blir med dem som har dött.
And then in chapter 5 through verse 11.
Sen i kapitel 5 fram till 11, vers 11.
Paul discusses the second question. When is this going to be? How long do we have to wait?
So talar Paul om den andra frågan, hur länge ni måste vänta innan Kristus ska komma.
The whole section talks about end times.
Så båda de här sektionerna talar om slut, den sista tiden.
So let's listen to this next section, 4:13 to 5:11.
Så vi lyssnar till den här sektionen, 4:13 till 5:11.
Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger det detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Rösta därför varandra med dessa ord. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången den lika plötsligt som verkan hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig, berusar de om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning, och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.
Thank you. Let's look at the first section, the verses in chapter 4.
Vi ska se på det första verserna i den här kapitel 4.
We read this section in and we understand that apparently the believers there had some worries about believing loved ones who have died.
Vi läser den här versen och förstår att Ja vi tror att det där hade säkert bekymmer gällande hur det går med de som kära som hade dött.
It's very likely that Timothy heard about this and he carried these concerns back to Paul in Corinth.
Det är mycket troligt att Timoteus hörde om de här bekymren och tog dem tillbaka till Paulus i Korinth.
And the question seems to be this, Paul, what about believers who have died? Are they going to lose out at all with God's blessings?
De troende verkar ha den frågan till Paulus för att gå med det som hade dött. Kommer att missa Guds välsignelse?
And perhaps those believers have those concerns because of the society in which they live.
Det kan vara att de troende har det här bekymren och frågorna på grund av det samhället levde i.
So Greek culture did not offer much hope for life after death.
Den grekiska kulturen gav inte mycket hopp på ett liv efter döden.
The Epicureans taught that don't worry about death.
Epikureerna talade om att man ska inte oroa sig för döden.
So as long as you're alive, death doesn't exist for you.
Så länge du lever så finns ingen död för dig.
And after you die, then you don't exist.
Och efter att du dör så finns du inte mer.
So don't worry about that. There's another interesting ancient letter that archaeologists have found.
Det finns ett annat gammalt brev som arkeologer har funnit.
So a woman named Irina writes to comfort her friend who's mourning the loss of a loved one.
En kvinna som heter Irina som skriver till sin vän som har förlorat en kär.
And she writes at the end of her letter, she writes, well, we can't do anything about this anyway. And so comfort yourself with this.
So vad tröstar du vid det här?
Paul writes something completely different, doesn't he?
Paulus skriver något helt annat. Gör inte.
And the comfort starts right away with verse 13.
Och trösten startar direkt från vers 13.
He intentionally uses the Greek word by. Talks about those who have fallen asleep.
Han avsiktligt använder han ett grekiskt ord som talar om de som har fallit, de som har insomnat.
Paul's not using a euphemism here. He's not softening the horror of death.
Paulus använder inte ett omskrivande ord där han försöker förmildra döden.
The way that unbelievers might do.
Som de otroende brukar göra.
And Paul is speaking like Jesus when he talked with his disciples about his friend Lazarus.
Paulus talar till dem som Jesus talar om sin vän Lazarus.
Lazarus has fallen asleep.
Han säger att Lazarus har somnat.
I'm going to wake him up.
Jag ska fara för att väcka och uppväcka honom.
Believers who sleep will easily awake.
Troende som sover brukar ofta vakna.
Believers rest from the troubles that we have right here.
De troende vilar från det bekymmer vi har här.
And Paul adds to the comfort in verse 14.
Paulus lägger till den här trösten i 14 versen.
See, we're Christians.
Vi är kristna.
We're joined to the Lord Jesus.
Vi är förenade med Herren Jesus.
Inseparably.
Vi går inte att separera.
So the Lord Jesus died.
När Herren Jesus dog.
But he was raised to life.
Så blev han uppväckt från de döda.
The same way believers die,
samma sätt så dör troende.
The Lord will bring them with him when he returns.
Kommer Herren att föra med sig dem när han kommer tillbaka.
When will that happen? Look at verse 16.
Vi ser i vers 16 när det händer.
A shout.
Kommer ett ljud.
A loud command.
Ett hårt ljud, ett basun.
Very likely this is the voice of Jesus Christ himself.
Mycket troligt att det här Jesus Kristus egen röst.
In John chapter 5 he says that he will return and say, arise.
I Johannes kapitel 5 så säger Jesus att han kommer tillbaka och ska säga uppväcka.
Verse 16 also talks about a trumpet.
Vers 16 talar också om en basun.
In the Old Testament a trumpet blast would mark festivals.
I Gamla testamentet så markerar basunen en trumpet festa.
A new month, a new moon.
En ny månad eller en ny
And there was a special year of jubilee.
Det fanns ett speciellt år, ett jubileumsår.
On the last day when the Lord Jesus returns, the angel will hear a loud trumpet blast.
Och den sista dagen när Herren Jesus kommer tillbaka, ska få höra ett högljutt trumpetljud.
The old is done.
Det gamla är förbi.
The new time is here.
Den nya tiden är här.
The year of jubilee.
Jubileumsår är här.
Freedom.
Friheten.
Life.
Livet.
Joy.
Glädjen.
Verse 17 talks about this word rapture.
Vers 17 talar om det här ordet uppryckelse.
Talks about us believers being snatched up to God in the air.
Där talar han om att de troende ska bli ryckas upp till Gud, till Jesus i skyn.
And maybe you've heard this word rapture, how other churches use this word in a kind of a strange way.
Kanske ni har hört om det här ordet uppryckelsen, det andra kyrkor använder på ett underkortigt sätt.
I remember as a young boy seeing a picture of all these ghosts flying up to heaven and all kinds of catastrophes, accidents, airplanes crashing, cars crashing. Sorry.
Jag kommer ihåg som barn att jag såg en bild där själarna eller människorna får upp till himlen och man såg på jorden bara alla typer av kraschar och olyckor som hände.
And the man was showing me this picture and saying, "This is the rapture."
Och den som visade den här bilden för mig sa att det här är uppryckas.
I've never heard of this.
Jag hade aldrig hört om det.
So this is a kind of a secret rapture.
Så det är som de talar om en hemlig uppryckas.
Somehow God will snatch all his believers up to heaven and all the unbelievers will continue to live here on earth.
På något sätt så tänker jag att Gud kommer att räcka upp alla de otroende till himlen, eller troende till himlen, och det otroende ska leva kvar här på jorden.
But look at that verse 17.
Men om vi ser på vers 17.
This second coming is very, very public and obvious.
Den andra, Kristi andra tillkommelse är väldigt offentlig och
it's not secret.
Det är inte på något vis hemligt.
Everyone sees it.
Alla kommer att se det.
We all hear the trumpet blast.
Vi kommer alla att höra trumpetens ljud.
And we're not going to sleep through that Jesus' second coming.
Vi kommer inte att sova oss igenom Kristi andra återkomst.
The main point that Paul writes these words is for our comfort.
Orsaken att Paul skriver de här orden är för att trösta oss.
We're caught up to our Savior to join others who are already living with Christ.
Vi kommer att bli uppryckade till himlen för att leva med alla de andra som redan lever hos Kristus.
A very, very short verse. So we will always be with the Lord.
Och en väldigt, väldigt kort vers så säger han att vi ska för alltid vara hos Herren.
And another verse.
Och en annan vers.
Keep on comforting each other.
Trösta där för varandra med dessa ord.
This is far better a comfort than that ancient heathen woman Irina offered her friend.
Det här är långt mycket bättre tröst än den hedniska kvinnan Irina gav till trösta sin vän.
Second topic in end times.
Det andra ämnet gällande sista tiden.
Now the verses in chapter 5.
Nu går vi till versen i kapitel 5.
Paul, how long do we have to wait? When will this be?
Paul, så länge ska vi vänta? När ska det ske?
Paul answers that question.
Paul svarar på den frågan.
In the way that we need to hear.
På ett sätt som vi behöver höra det.
He says, Jesus will return will come suddenly. Unexpectedly. And many, many people will not be ready.
It
says it's going to be like a thief in the night. I don't know if that's ever happened to you. Have you ever come home and thought, oh, someone has been in our house and has stolen things?
I don't know if I've been home and said that someone has been in our house and has stolen things.
It happened to Jennifer and me once.
Det hände det Jennifer och mig en gång.
We're not expecting that.
Vi förväntade inte oss det.
We did not have tea set out on the table for our guest.
Det hade
inte. We did not have coffee.
Vi För det hade inte satt ut kaffe på bordet åt sina gäster.
I thought it was still in Russia. It's not my tea, sorry. Yeah, so we were not ready for this thief to come in and steal from us.
Det var inte redo för den här tjuven att komma in och stjäla.
That's the picture that Paul uses here and the picture that Jesus also uses.
Det är den bilden som Paulus använder ger och den bilden som Jesus också använder.
Look at verse 3.
Vi ser det vers 3.
When people are saying, everything's good, peace and safety.
När folk säger att allt är bra, fred och trygghet.
Yeah, that's when disaster will strike.
Det är då som undergången ska drabba.
How do those verses make you feel?
Hur får de här verserna dig att känna?
They trouble us, don't they?
Gör oss bekymrade.
What if I'm not ready? What if that day catches me? What if I'm not ready?
Ja, vad går om inte jag är redo? Om jag är så där oförberedd?
And St. Paul knows just how to warn us, and he knows how to comfort us.
Paulus vet hur han ska varna oss, och han vet hur han ska trösta oss.
Immediately in verse 4,
direkt i vers 4,
he assures us, dear people of God, don't worry.
Så försäkrar han oss att kära Guds folk, var inte oroliga.
That day will not catch you unprepared.
Den dagen ska inte överraska er.
You are sons of light.
Ni är ljusets barn.
You're not sons of the night.
Och ni är inte nattens barn.
So he comforts us and then he calls us.
Han tröstar oss och han kallar oss.
Therefore, since you are children of light, live like children of light.
Därför, för ni är ljusets barn, så lev som ljusets barn.
Let's not sleep. Let's not be drunk.
Låt oss inte sova eller dricka oss fulla.
Let's be alert and sober. He's speaking in spiritual terms.
Låt oss vara alerta och nyktra. Talar ett andligt hänseende.
Look at verse 8.
Vi ser på vers 8.
We heard right at the beginning of Paul's letter, he talks about faith, love, hope.
Vi minns att han direkt i början av brevet talar om tro, hopp och kärlek.
And he comes back to faith, love and hope here.
Och han kommer tillbaka till tro, hopp och kärlek här.
Put on faith and love, like spiritual armor over your chest.
Iföra tron och kärlek som rustning.
Put a helmet on your head, helmet of salvation, of hope of salvation.
Hoppet om frälsning som
gäller. In verse 9, Paul comes back to the great comfort that he mentioned way at the beginning of his letter, the doctrine of election.
Och i vers 9 kommer han tillbaka till när man sa i början av sitt här brevet om läran om utgåelsen.
See, God has not appointed us for wrath.
Gud har inte utvalt oss till vrede, till undergång.
He's appointed us for life, for salvation.
Han har utvalt oss till liv och till frälsning.
Through the Lord Jesus.
Genom vår Herre Jesus Kristus.
And so verse 10.
Vers 10.
He died for us.
Han har dött för oss.
We have a savior.
Han är frälsare.
Sometimes pastors and interpreters understand these words in different ways.
Ibland så förstår pastorer och utläggare de här ställen på olika sätt.
I've thought about these words for many years.
Jag tänkt på de här orden under många år.
I think what Paul is saying here at this point is don't think so much about yourself.
Jag tror att det som Paulus säger här med de här orden, det är att ni ska tänka så mycket på er själva.
Am I ready? Am I not ready?
Är jag redo eller är jag inte redo?
Don't stop looking so much at yourself.
Sluta titta på er själva.
Look at the Lord Jesus.
Titta på Herre Jesus.
He died for us.
Han dog för oss.
So that we would live with him.
Så att vi kan leva med honom.
That is our great hope.
Det är vår stora hopp.
That is our certainty.
Det är vår säkerhet.
Even the devil himself cannot rob us of that life.
Inte ens djävulen själv kan ta ifrån oss livet.
And therefore, verse 11.
Därför i vers 11.
Again, Paul says, encourage each other. Build each other up. Just like you're doing. I know you're doing that.
Uppmuntrar därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. Eller han säger, jag vet att ni gör det redan.
Paul writes this section specifically for the believers in Thessalonica, for their specific situation.
Paulus skriver den här texten specifikt för de troende i Thessalonica, för deras situation.
He writes exactly what they needed to hear.
Han skriver exakt vad de behövde höra.
Now, as you listen to those words, that passage,
när du lyssnar till de här orden, det här,
maybe you notice that, well, this is not everything the Bible teaches us about the end times.
Kanske du kommer börja tänka på att det här är inte allt som Bibeln skriver om den sista tiden.
What else does God reveal about end times? Not in this section.
Vad mer än det som står här uppenbarar Gud för oss om den sista tiden? Vad mer än det som står här? Men det nämns i det här brevet.
Jesus talar om krig, hungersnöd, jordbävningar, många sådana här ute.
Signs of the end.
Yeah, Christ is talking about war, starvation.
So Paul doesn't mention that, all those terrible signs of the end, by which we see happening, right?
Paul sånt talar om det fruktansvärda händelserna som kommer att ske i slutet av tiden.
Thank you. What else? What other teachings about the end? Or talk elsewhere.
One of the things that comes to the Bible on the end of the sixth day, and from the old Dallas Hat. It's not clear.
The total destruction of the whole world.
Okay, so Paul doesn't mention that here.
The total destruction of the whole world. Paul doesn't mention that here.
What else?
Amera.
The
people is going starting to turn away from God.
Because there'll be another sign of the end times, right? Apostasy.
And of the saken som kommer visa på att det sista tiden att folk vill se bort över er.
What else?
Vill du mera?
I'll get that. Thank you, Nasu. The childlessness.
The people are growing unlovingly.
Okay, another sign of end times. Where are we going to live?
Was ska vi bo? Säger Paulus någonting om det?
So I've seen cartoons. Angels lying on a cloud, playing a harp, eating some grapes.
Jag har sett tecknade bilder av änglar som sitter på ett moln och spelar harpa och äter grep, äter druvor, bland annat.
How does the Bible describe our new life? Where will we live?
Men hur beskriver Bibeln det nya livet? Var ska vi leva?
It's going to destroy all things.
Allt ska bli förstört.
New heaven and new earth. With justification.
Kommer det en ny himmel och en ny jord.
So I don't think we're going to be just up in the air the whole time.
Jag tror inte att vi kommer lämna förbli uppe i luften.
We will be caught up together with God in the sky. We will escape the destruction below.
Vi blir vi kommer att bli upptagna till himlen i luften med Gud och undgå den förstörelse som kommer hända med jorden.
God says he's going to make a new heaven, a fresh earth.
And Gud säger att han ska göra en ny himmel och en ny jord.
Without the curse of sin.
Utan förbannelsen av synd.
Something else I don't think Paul quite mentions specifically here.
Någonting som jag tror att Paulus inte specifikt talar om här.
When the Lord Jesus returns, he will call our bodies out of the grave.
Att när Herren Jesus kommer tillbaka kommer han att kalla våra kroppar ur gravarna.
The God who formed Adam out of the dust.
Gud som formade Adam av jord.
Will raise our bodies.
Kommer att uppväcka våra kroppar.
And rejoin our bodies and souls.
Kommer att förena våra kroppar och själar.
And something else for us believers.
Någonting annat för oss troende.
God says that he will glorify our bodies.
Gud säger att han vill förhärliga våra kroppar.
And exactly what that means, we'll have to wait and find out.
Och vad det exakt betyder måste vi vänta och få reda på då.
But the Savior promises us strong, healthy, beautiful, wonderful bodies.
Men den heliga skrift lovar oss starka, friska och vackra kroppar.
So, we dare not take one word, rapture, caught up to the air and form our own doctrines, our own understandings, ignoring other things that God tells us in his word.
Så vi kan inte ta ett ord som uppryckelsen och forma en egen teologi om det och bli sidan av allt annat som Gud säger om du sätter tiden i vår liv.
Lord Jesus wants us to know about his return.
Herre Jesus vill att vi ska veta om hans att komma tillbaka.
He wants us to be ready.
Han vill att vi ska vara redo.
He wants us to put our trust in him because he's died for us. He's made us ready.
Han vill att vi ska sätta vår förtröstan på honom för han älskar oss och har gjort oss redo.
He wants us to know what's happened to our loved ones who are living with him already in heaven.
Han vill att vi ska veta vad som har hänt med våra kära som bor hos honom i himlen redan.
And he wants us to encourage each other and comfort each other.
Han vill att vi ska uppmuntra varandra och trösta varandra.
Look now on the sheets that you have.
Se på de papper som ni har.
The two final questions, the two bottom questions on the sheet. The one says, what misunderstandings do people have in the world?
Den här två sista frågorna på den här texten så säger att vilka och inte för missförstånd gällande den sista tiden som oroar människorna känner.
The second question asks, how can we better comfort each other and encourage each other?
Och den andra frågan säger att hur kan vi bättre trösta varandra och uppmuntra varandra gällande den sista tiden där vi har i Bibeln.
And I think I can, we have maybe even 7 minutes to discuss this right now.
Vi har 7 minuter att diskutera det här nu.